I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag morgon och piggaste kommun, Marianne Mörk, god morgon.
Där ljög du. Men jag är i alla fall upp och glad. God morgon.
Har morgonen behandlat väl, Marianne?
Ja, det har den väl. Katten vände på sig och då är det väl dags för mig att gå upp och lägga mat i skålen. Vi lägger ju sked, katten och jag. Och solen gör sig, ja, den väcker ju oss nu. Och då kan jag bli både glad och sur, men jag vill ju ligga kvar igen. Egentligen, jag tycker det är så skönt. Jobbar långa nätter, reser mycket och så kan jag ligga 3 minuter till.
I Bismarck?
Ja, vet du det?
Jag har sett bild på Bismarck också.
Ja, visst är det en Bismarck. Du, jag får ta, om jag ska springa upp fort får jag ta sats ifrån altandörrarna och hoppa upp om jag kommer upp. Annars får jag ta knät upp och så har jag lärt mig att jag ska gå 5 gånger i knät tvärs över sängen. Sen kan jag välta mig och då kommer jag på min sida. Andra är klaverutdrag, tidningar och kanske någon mat jag ätit, någon yoghurt och kattens lilla skål. Det är på andra sidan sängen. Men den är hög alltså. Det är ett skepp. Och där har vi familjen, barnen och jag, firat julafton. Och där är vi alltid.
Den här fantastiska sängen. Alltså, hur länge har den hängt med dig, Maria?
Ja, den köptes på en auktion från ett gammalt fint hus på Fridhem i Malmö. Och det fanns ju hela kittet till med stor bred pall bakom. Det är utsyrat, den väger ton alltså. Och stora skåp och sminkskåp och fåtöljer och pottbord och allting. Men ingen av kärringarna vill ha sängen. Så de gick in och bara regna. Och min sambo och jag sa, den där är ju fin. Och de gick in med sina pular och skulle köpa lösöre inne i då villan. Så stod sängen kvar. Få ett bud på sängen. De hade ju gått för flera tusentals kronor. Det är ju snyggt. Och så ja, får jag då 100 spänn, säger min sambo då. Och det var det oförskämdaste. Nej, men vi kan gå också. Ja, ta den då så blir jag av med den. Så vi fick ju ta ett mopedbud och ringa efter att han körde 7 gånger ut i villan i Limhamn med den här.
Numera Bunkeflostrand, vad är det finaste med Bunkeflostrand?
Ja, det vet jag inte nu för det händer så mycket där. Så jag känner bara att jag är en urinvånare fast jag inte är det. Det är många som går bort av grannarna. Det kommer in nya. Jag har bott där väldigt länge, det är 30 år tror jag någonting. Det måste vara mer. Och så fort jag kör över, ska jag exempel åka till Emporia, ja då är det 7 nya hus på vägen dit ut mot Hyllie. Så det byggs och byggs och byggs och byggs och byggs. Det som är skönt med Bunkeflo, det är ju att det ändå är lite avskilt. Och jag hör inte Klagshamnsvägen. Och jag har mina persienner neddragna, så mina kompisar kallar ju huset för Bunken. Och de kompisarna som är kompisar, det är antagligen pianister eller sådana jag ska jobba med som får komma in. Jag har ju inte ens en soffa hemma alltså.
Har du det?
Nej.
Så man tar med sig egen soffa eller egen stol om man kommer till det, Marianne?
Nej, vi sitter faktiskt i sängen. Men jag har ju ingen soffa. Nej, jag är inte social alltså. Jag går inte bort till andra och jag tar ju aldrig hem folk. De som har varit närmast på tröskeln, det är ju de som säljer tubsockar och såna kokosbollar och ska åka på scoutläger eller jultidningar och sånt där. Men det är ingen som... Jag odlar inte det sociala livet, om man säger så.
Har man ett sånt stort, otroligt behov som skådespelare att faktiskt ha den där privata och kunna vara den där och gå in och vara den vanliga utan att behöva vara den där? För man förväntas ju kanske vara väldigt sådär jättesocial, för det är ju den rollen som man projicerar när man står på scenen och verkar ju vara väldigt pigg och glad person detta.
Jag är väldigt pigg och glad, men det har inget likhetstecken med att jag vill visa upp mig privat. Det är många skådespelare som tycker att det är en del av jobbet att springa på alla fester och dricka kaffe latte i skyltfönster och ha på sig nya Versace-skorna och springa på det. Det finns inte för mig, för att där är det ingen som pratar med mig på ett vanligt sätt, utan gud vad snygg klänning du har. Har du varit med i den här filmen förut liksom? Var det första? Gud alltså, ni säger, alltså det blir något annat liksom. Jag vill bara hem, jag trivdes med mina grannar, Pelle och Rosa som bodde där, de har tyvärr gått bort. Dit kunde jag fly in och göra korsord med dem, och hon kokade kaffe och tog fram en liten kaga. Och nu ska vi göra korsord. Och det blev kul. Pelle och Rosa. Ja, men det var varmt i mitt hjärta. Men de finns inte kvar. Och jag är ensam varje. Jag har alltid varit det. Jag bor själv. Jag är inte ensam. Jag bor själv och det är självvalt. Jag har haft mina stormiga liv. Alltså mitt stormiga liv. Jag har haft förhållande. Jag har en underbar make som är far till mina barn. Vi har två barn tillsammans. Han är omgift och vi träffas varje jul. Han och hans fru och med barnen och sådär. Så det är inga hard feelings så.
Men vad är det skönaste med att kunna vara och vara sin egen boss, som du säger, ensamvarg, och kunna styra över sin egen dag? Om du ska berätta något, sälja in det där med att faktiskt självvalt att vara ensam.
Jag kommer hem och det är ingen som frågar, ska inte du vara hemma 11? Jag var i klockan, hon är 12 minuter över 11. Bara få en sån fråga. När jag är på teatern, då vet jag inte hur länge man sitter här efter föreställningarna. Och, ja, varför ska du ha de skorna på dig då? Nej, men allt det där, att inte bli frågasatt för någonting som jag inte har gjort alltså. Jag är en väldigt snäll människa. Dessutom är jag en servande människa, så mina samboförhållanden, de har haft det bra. Jag har grejat och ordnat och så. Men sen att få komma hem och vara själv, då kan jag säga hemma! Och så klappar jag händerna. Och så är det precis som att jag har kommit till en öde ö av lycka. För att det är ingen som är där och säger något. Och sen älskar jag ju mitt arbete. Jag älskar inte att visa upp, men jag älskar mitt arbete. Att få, och likadant, jag är flitig föredragshållare. Att få träffa folk, få prata för pensionärerna, säger jag. De är yngre än vad jag är nu. Jag har ju alltid varit ute och underhållit de äldre. Men nu sitter jag och ser att de är yngre än vad jag är. Och då blir det så, ja, hallå. Men det är kul att de som vill komma och lyssna, de kommer ju. Det är ingen som tvingar dem dit liksom. Och det är ju fantastiskt. Folk är så snälla. Men jag är ju väldigt glad och trivs ju. Jag är glad att sitta här med dig. Nu känner jag att jag har adrenalin i kroppen, för att jag tycker det är kul att få prata om hur bra livet är. Jag tänker aldrig på sådana saker som har hänt som varit jobbiga. Jag har haft jättekonstiga saker. Alltså jag har ju kört med min uppgrävda morbrors aska i bil från gamla, där Ikea låg, det var en flygplats, hämtade ut honom. Jaha. Och han satte bilen då och jag sa, snälla morbror, det är inte min idé det här, för mamma skulle absolut ha honom uppgrävd och jag ordnade det. Och så när jag kom hem så var min sambo då, han missbrukade sprit lång, lång tid. Det är också ett litet helvete, har gått igenom allt det. Det var gravt, mycket gravt. Han skulle slänga honom i poolen. Och jag, du vet, det har varit massa saker som man inte pratar om. Jag har sprungit med något och mina barn ute på gatorna på en kväll och försökt ha ett hotellrum. För jag gick inte att vara hemma. Så att jag har ju mängder med sånt bakom. Jag har inte ätit prinsesstårta hela mitt liv. Men det är kanske därför jag är så lycklig nu. För nu är det borta. Och jag får vara som jag är. Och min stränga adoptivmamma som då ändå räddade mitt liv genom att ta mig. Det var ju fantastiskt. Men hon hade behövt en psykolog. För hon, nej men du vet, fick man inte på den tiden. Det var väldigt konstigt med henne. Och hon led ju hela sitt liv och har gråtit och gråtit. Därför gråter inte jag längre. Jag har inga tårar. Jag har blivit sådär, är du sjuk? Ja, men då kan du ta en Treo. Eller ska du gå hem? Det är ingen idé att hålla på och ringa runt och tala om hur dålig man är. Det är bara själv vem kan. Se till att du blir frisk. Och så kommer igen och vara glad och stark. Men många har ju ett behov att prata också. Och då är ju piller och sjukdom det man pratar om idag när man är äldre.
Vad gör dig glad en vanlig dag när du vaknar upp, har varit och spelat teater, spelat Matilda som du ska spela här nu om ett litet tag, när du kliver upp på morgonen dagen efter premiären, när du har tid dagledig?
Ja, då är det ju det mest fantastiska. Jag har tagit bort alla element. Jag sov ju i vardagsrummet. Det är ett stort L-format vardagsrum. Och så har jag sprängt en vägg där. Och så har jag kök i ena ändan. Matbord vitt. Allt är vitt. Golvet är vitt. Och värme under. Det är marmorgolv och det är vitt i taket. Inga tavlor. Och de här stora dörrarna är ju altandörrar. Kostar inte mycket men det blir så vackert. Och så en jättealtan där ute. Och massa brädor. Den gjorde de på 2 dagar. Det är inget märkvärdigt. Jag vill berätta, men jag öppnar altandörrarna och ser till att katten har mat. Och så gör jag något gott med lite müsli och någonting. Så hoppar jag tillbaka i sängen.
Bara för att jag kan det, är det så gött va?
Bara för att jag kan det och för att dörrarna är öppna. Och så vet jag att jag kan ta och åka till Alaska som har varit min dröm. Att flytta till Alaska, flytta bort ifrån allt det här tingel och tangel och juveler och aftonklänningar och börja bygga och bo där. Men det har falnat, för nu jag glömde av att jag är så gammal som jag är och att jag inte vill bo ihop nu. Jag vill inte dela mitt liv och min bädd med en man. Då tänkte jag, då kan jag väl ta någon som kanske är homosexuell och åka upp med någon kille till Alaska. Ja. Som, ja. Men han kanske inte är så stark att dra hem björnen som jag har skjutit. Så det får du bli 10 sådana killar. Och sen kom jag på att jag har ju blåskatt här, så att Alaska, det försvann.
Ja, det gick bort där.
Men jag vill bort någonstans. Högst upp. Öde någonstans. Därför är mina persienner alltid neddragna. Jag har sådana underbara persienner som man kan dra underifrån och stanna på mitten. Och dra uppifrån så får man bara en decimeter persien. Man kan dra åt alla håll liksom. Det är jättebra.
Vad har du kvar på din lista över saker du skulle vilja göra förutom att resa till Alaska minus då med blåskatarren då?
Ja, det är att skaffa penicillin. Nej, men det är väl kanske att... ja, du menar nu i yrket?
Ja, det behöver inte vara yrket. Eller om du inte skulle, om du på din lista innan vi stämplar ut och börjar beta vitsipporna underifrån, va?
Hörde ni vad han sa? Äta vitsipporna underifrån, det är roligt. Tack för det. Det är väldigt roligt. Jag har levt så länge nu. Jag blir 70 år. Så mig gör det ingenting om jag knoppar in. För jag har ändå gjort allt liksom så. Och jag har aldrig stoppat när det är någonting sådär. Så det vågar jag. Tänk när jag slängde med den här linbanan i Peter Jöbacks Stjärnor på slottet. Jag visste ju att linan skulle gå av. För den hade aldrig hållit 117 kilo som jag vägde då. Det gick ju inte. Men jag kom ju fram för de fick hala in mig sen. Ja, det var inte det vi skulle prata om. Jag skulle önska att mitt barnbarn, mitt äldsta barnbarn, kom in på högskolan i Malmö, för då var hon tvungen att flytta in i ett rum hos mig. Jag skulle ta hand om henne. Sen kommer ju den lilla efteråt. Och sen så skulle jag vilja spela svensk dramatik, riktigt tung svensk dramatik på en teater. Eller ja, det som är kanske engelsk komedi, det med, men det. Och sen skulle jag vilja lägga mig under kniven och ta bort allting som är i vägen. Och den här hakan här, som det var ett barn, jag satt barnvakt och så tittade han på min haka. Först tittade han, titta. Och så tittade han igen. Och så säger han, har du 2 hakar? Och då försökte jag förklara honom att det inte är haka. Det här är en airbag som man har när man är äldre. Och nu har jag fällt ut den ifall jag ramlar framlänges. Jaha, kan du ta bort den då? Nej, knappen har fastnat där bak i ryggen. Jag når inte den nu. Jaha, så blev jag med den. Nej, men undrar hur det skulle vara. Lyfta sig lite åt olika håll. Hissa upp någonting och skära bort och så komma ut som... Men hur kul är det? Då är det ju inte jag. Det är bara att man längtar efter det man inte har. Jag kan tycka att det är jobbigt ibland att jag är så tjock. Men jag kan inte tänka mig att gå ensam hemma och banta själv. Där kan jag sakna någon. Så jag har tänkt så här. Tänk om det finns någon dietist som går med stavar. Och som också är så där så hon kan plocka lite hemma. Så betalar jag henne en halv månadslön. Det kan jag kanske ha råd med då. För jag... Nej, men jag är ju pensionerad härifrån när jag var 54 år. Jag får ju pension härifrån.
Och så
ändå återanställer mig de mig. Det var väl lika bra att låta mig gå kvar då för min månadslön. Nej, men så jag menar att jag kanske skulle ha råd med henne då 4 timmar i vecka, 4 timmar om dagen. Och gå upp, väcka mig på morgonen, komma med full mat vad jag ska äta under dagen. Och så gå. Och så innan jag lägger mig, går och hämtar mig och går undan igen. Hur kul är det att vara sportig och ta på sig ett svettband och gå ner till bron och gå hem igen? Ensam?
Nej.
Nej.
Känner du att du går till jobbet, Marianne? Eller går du dit? Jag känner ju som jag har mitt jobb att jag kommer bara till jobbet och förvaras där ett par timmar, har jätteroligt och sen kommer jag hem och har lika roligt där hemma. Hur är det för dig? Går du till jobbet eller bara går du dit och hänger med dina kompisar när du kommer till teatern?
När jag går till jobbet så kommer jag hem. Det är lättare att vara, jag hatar att säga mitt eget namn, att vara Marianne på jobbet än att vara Marianne hemma. När jag är ensam går det bra, men det är så mycket som ska skötas. Det ringer så mycket om kontrakter, det är så mycket teater och det är så mycket olika saker och taxi som ska vara tåg och talkshows och god morgon och god kväll och allt det här. Det är mycket som jag sköter ju allting själv sånt. Det tar min tid och sen när jag får hoppa i sängen blir jag ju glad. Men komma till teatern, då kommer jag hem. Det här är hem för mig. Nu är det lite tomt och sådär i min loge där jag sitter. Men jag ska sitta innan och hänga upp gardiner och göra det mysigt. För jag kan tänka mig att gå in och lägga mig där 2 timmar på dagen när jag är ute i stan om jag är ledig. Det är mitt hem. Och det är så konstigt att se alla dessa nya människor som kommer in. Men vad gör de här? Men precis så tänkte ju de äldre när jag kom in också. Vem är det? Vad gör hon här? Det blir ju så.
Har du gjort alla roller som du har önskat eller vilka står fortfarande? Du sa, nämnde innan att något dramatiskt eller så. Om du hade fått plocka ett russin ur kakan, ur teaterkakan, Marianne?
Norma Desmond kanske i... vad heter musikalen? Ja.
Nej,
den heter... I don't know why I'm frightened. I know my way around here. The cardboard trees. Nej, men vad heter den? Ja. Kanske en sån. Nu blir det ju gummor och ammer och mammer. Och det fattar jag ju också. Att jag är inne i det. Jag kan inte gå in i vissa historier och sjunga I feel pretty. I feel pretty. Men den kan jag sjunga när jag är ute. För jag är inte äldre inuti. Det är det som är så roligt. Nej, men då blir folk glada för de blir också yngre. Och bara en sån sak, jag fick vara med i Vintercirkus nu i Malmö. Och sen åkte vi till Helsingborg. Och den minnet, så fort jag fick på en röd näsa, så blev jag en helt annan. Och det var jättekul. Hallå på dig.
Hallå.
Då, hallå, hallå. Då blir man all... Jag tänker till alla som lyssnar nu. Ta läppstift nu och gör på näsan rött. Och så gå in och bädda. Och så gå in och diska. Och så blir det något helt annat. Man blir helt förvandlad. Det är fantastiskt. Då kommer det där fram som man inte vågar. Nej, hur ska grannen tänka? Och lev livet. Gör det. Och så var den där som andra bjuder in på fest för att du berättar roliga historier och för du är out liksom sådär. Det finns många människor som bara sitter och lyssnar och lite blyga. Ut med det. Du har lika, alla har lika mycket. Det är bara våga.
Du, första minnet från när du klev in på Skandinaviums scen, invigningen Skandinavium 1971. Du jobbar i kören. Visst var det så att du var i kören på...
Det var med Birgit Nilsson och Aida. Och då var jag med. Då stod jag i kören. Och 1972 så satt jag uppe och med orkestern och hade en extra mygga. Det var första gången jag träffade Lill-Babs. Då hade jag hennes klavierutdrag, hennes noter. Ifall något skulle hända med hennes mygga där nere, hennes mikrofon alltså. De spelade ju runt hela Skandinaviums hall där nere i sågspån med hästar, åsnor och cowboys och allt. Så det var första gången jag träffade Barbro 1972. Då var det ju Jesus Christ Superstar. Som jag var med i Sverigepremiären på den. Och med Agneta Fältskog som kom. I don't know, I love you. Ja, så sjöng hon den. Bruno Wintzell gjorde Jesus.
Som du sen fick se på Tutti Frutti på TV3.
Ja, just det. Ja, just det. Just det. Ja, du kommer ihåg det.
Fröken Mandarin.
Ja, just det. Ja, just det. Jo då. Ja, det var fantastiskt. Så fick jag vara med i Turandot också. Birgit Nilsson.
Alltså det är ju en ynnest bara att få träffa Atla Nilsson liksom, på dina starkaste minnen när du träffar henne och få sjunga upp för henne.
Nej, jag har inte sjungit upp för henne, men jag har varit på masterclass med henne. Där hon då, man kan sitta och vara lyssnare också. Jag har ju inte den kalibern liksom. Jag, visst, jag har sjungit Carmen, men jag var ju inte inriktad på att bli en europeisk åka runt Carmen. Utan jag är ju allätare. Det är ju, ska ju vara lite bus, ska vara lite Arlös revyn, lite Fredriksdal. Det ska vara operett och det ska vara sådär. Men jag var ju där och... pratade med henne och dröjde mig kvar. Och då sa hon de här orden. Att, jag frågade, hur kan du lära mig en sånglektion snabbt, Birgit? Och det kan gå runt, sa hon. Det bästa är att ha ett stort kranium. Ett stort huvud. Men herregud, det är ju inte det största på mig. Så jag tänkte, det funkar ju inte. Nej, men någon med andning. Ja, sa hon. Och så berättade hon då att man sjunger ju nerifrån. Hej, hej. Det kommer när man klämmer upp skinkorna så här. Och då sa hon, när vi på Bjursumar hemma så brukar min man titta och jag har en krona mellan skinkorna. Och när jag liksom sjunger riktigt så försvinner den. Då ska det inte synas fem öre. Och då sjunger jag rätt. Och då brukar jag säga när jag är ute, jag har en femma för jag är lite större. Och sådär. Och folk skrattar så hjärtligt, men jag tror ju att de prövar när de kommer hem, va? För det funkar. Man sjunger med underredet så att säga, kniper ihop där. Man kan aldrig spänna sig i halsen. Det är där hon har sin kanonröst liksom.
Du, Matilda nu också, Mrs. Phelps, alltså, berätta om den karaktären som du är på väg att kliva in i nu och ska spendera några sköna veckor plus din lov då.
Ja. Det är ju en mycket märklig musikal om en mycket märklig flicka. Märklig, märklig. Hon har fått en intelligens som ligger lite över de andra. Hon läser. Hon älskar att läsa böcker. Hon lever i en dysfunktionell familj. Det är ju en komedi på sitt sätt. Mamman är hyperdansare och pappan säljer, kränger rostiga bilar till ryska maffian. Hon får aldrig någon plats liksom i sitt hem. Hon får ingen plats och skolan, där blir rektorn arg på henne för att hon är så smart. Och han blir arg även på hennes lärarinna för hon försvarar henne. Så kommer hon ofta till biblioteket då, och jag då, Mrs. Phelps, jag har fått för mig att jag är ensamstående nu kanske. Att jag har min lilla värld fullt med böcker hemma. Och att jag då har sett lilla fröken Hanni som då ska bli Matildas lärarinna. Hon finns också i biblioteket ibland. Att hon, alltså, spelar med mig. Att vi tre har någonting tillsammans. Det fantastiska i det skrivna ordet. Sagorna, fantasin. Allt det här som böckerna ger. Och Matilda kan berätta sina sagor för mig. Och det är så hemska sagor hon berättar. Hon tycker inte det är kul när det är för snällt. Och då sa prinsessan. Utan hon berättar att någon ramlar ner och dör. Nej men Matilda. Nej men det här är väl sorgligt. Ska jag sluta? Jag skulle bara våga. Liksom jag sitter där och jag njuter av. Jag går in i det. Det är som att vi har samma själ på något sätt. Det slutar väl lite lyckligt kanske, så där lagom. Det är en fantastisk berättelse. Om också äldre och barn, hur man kan, gäller bara ha samma själ liksom och förstå varandra. Nu är jag ju ingen läsmänniska. Jag är ju oblind, men jag fick den här rollen i alla fall.
Nu har frågat på anställningsintervjun.
Nej, men det är kanske därför hon tycker om sagorna, för de blir berättade för henne. Nej, men det är faktiskt en väldigt söt liten roll. Jag kryper ju in i det och det kommer ju mycket, hur man än vill. Jag såg på Bonusfamiljen häromdagen och jag tänkte, men jösses liv. Jag tvingade faktiskt min son att se första avsnittet på Bonusfamiljen, säsong 3. Han har aldrig sett något. Inte min dotter heller. Jaha, är du med där? Nej, men de bryr sig inte. Mitt jobb är mitt jobb liksom. Titta på det. Och då gjorde han det, så sa han, men mamma, det är ju du i verkligheten. Jag har vuxit fast med Bigge liksom. Och det känner jag med Mrs. Phelps också, att man plockar utan man vet det liksom av sig själv. Och lägger sina värderingar lite i där. Omhuldande och sådär. Fast karaktären kanske skulle vara mycket strängare.
Men kanske det att du gör den också så trovärdigare, för att det är den riktiga Marianne blandat med karaktären, ja. Mrs. Phelps.
Ja, det är egentligen inga konstiga repliker. Det är lite ja och nej och vad hemskt. Och Matilda, vad du... Det är liksom fina repliker så... Men det finns också en längtan, tror jag, hos Phelps att hon ska stanna kvar och lite till har du väl. Bara så här så mäter hon en centimeter. Kan du väl berätta? Ska du gå? Liksom så. Så att, jag tror hon njuter av att få Matildas fantastiska fantasi till sig och få uppleva den. Tråkiga dagar så kommer den här lilla begåvade flickan som kan flytta glas med ögonen.
Trots alla dina fantasier, jag har ju sett dig på så många fantastiska roller, Marianne. Och ändå så är det bara en karaktär som du blir påmind om överallt, som du spelade på tv under många, många år med få repliker. Ebba i Wallander-filmen.
Ja, Ebba i Wallander. Ja, det var... Ja. Jag var i Finland och skulle sätta upp både Carmen och Lucia de Lammermoor på en sommar. Det var liksom huvudet och det är 100 man i kören och sångare från hela världen. Och jag kommer till vad heter det, man hyr video, hyr filmer. Där köpte jag alltid godis. Ah, derve, sa hon och vinkade när jag kom in. Och tänkte, jag känner igen mig från det förra året. Jag var där 4 år i sträck. Ja, derve. Och så kom jag ner till K-market. Ah, derve, moi, sa han. Jag kom in och hälsade. Ja. Och så kom jag till båten Punka Harjo som alltid tar ut gästerna från den vackra sjön. Stod kaptenen där, han var finlandssvensk, och sa han. Ah, så hade han vitökt och hattmössa på sig, uniform, och så gjorde han honnör. Välkommen, nu är det VIP-resa hela sommaren. Och då sa han, förstår jag inte, jag kommer matkassa, varför ska jag få VIP-resa? Jag har alltid betalt mina resor. Ebba Wallanderi. Då går serien i repris på onsdagar i Finland. Då hälsar alla. Jag trodde jag hade frälst hela byn liksom. Jag menar, fantastiska operauppsättningar. Ebba Wallanderi.
Jo då. Marianne, jag får komma hem. Alltså om jag knackar på någon gång, får jag komma hem och hälsa på och kolla Bismarck och se var den står någonstans. Och...
Ja. Du får inte komma hem utan att du smsar mig först. För det finns vissa saker som jag måste ju vara påklädd och så lite ordninggjord och så ta bort smutstvätten och så. Och kattmat. Och sen får du inte bara titta vad Bismarck, ska ju hoppa i den och sitta bredvid. Det är fantastiskt. Så 7-8 kuddar så man somnar. I vilken ända man än ligger i så somnar man.
Om du skulle laga en middag när jag kommer och hälsa på i Bismarck, vad skulle du laga till sist? Vad har du för paradrätt när barnbarnen kommer och hälsa på besök?
Ja, men det är ju inga, alltså jag hinner ju inte. De kan jag säga det i radio vad det heter. Mm. Nej, det är de här färdigrätterna som heter Go med köttbullar och potatismos. Kan vi få burkmat, säger de. Hemma gör min dotter fantastisk mat och gör grytor och sånt där. Kan vi få burkmat, säger de. Så tar man bara upp så piper du ju i mikrougnen så är den färdig. Sånt där lever jag ju på också. Men jag är ju en hajare på att göra den här thailändska Tom Kha Gai.
Ja, soppa, kycklingsoppa.
Ja, men den kan du få som halvgryta. Oh, jag bara tog receptet på och tog en bild på det och så, på restaurangen. Så gick jag över gatan den sen, så köpte jag det i en kinesaffär. Och så, eller China Trading. Åkte hem och lagade med koksmjölk och med pasta och allt det här. Och riktiga citrongräset i och galanjan och allt det. Och champignon. Oh, vad gott. Så sitter vi i sängen och ska vi ha djupa tallrikar. Det har också köpt på China Trade, djupa plasttallrikar, och så äter man med sked. Man ska inte sitta och dra kniven fram och tillbaka, och så får man bara upp en köttbit, kvar ligger såsen. Jag skär allting tills det är färdigt och så äter jag med sked i sängen i mina plastskålar.
Taget alla dagar i veckan. Ha en fantastisk lördag.
Samma, tack.
Lördagsgästen på Retro FM.